Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Allesammans hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan nummer 51. Hej Ingrid!
Hallå Maria! Hur är det med dig?
Jo, jag försöker hålla mig upppeppad i värmen. Man är ganska som en hund som sitter och flåsar med tungan ute, känns det som.
Fast de senaste dagarna har det ju varit svalare ju.
Ja, fast här, åtminstone här i Trelleborg är det väldigt, väldigt kvavt även om det har regnat i omgångar. Det lättar inte upp liksom. Utan det är den här fuktiga, tunga luften, den ligger kvar.
Ja.
Så att jag svettas ymnigt ska ni veta, men allt för konsten. Och idag ska vi ju faktiskt prata om att det handlar om barn!
Just det!
Ja! Och detta apropå Pride och lite annat som HBTQ-lobbyn, får vi väl kalla dem, sysslar med.
Maffian kan man också säga.
Kan man också säga. Vi ska prata om, vad heter hon Ingrid?
Greta Thunberg!
Jajamän, hon ska segla till USA nämligen. Och det, vi tycker det känns lite sådär av olika anledningar. Vi kommer också att berätta att rakhyvelsföretaget Gillette går med brakförlust, vilket glädjer oss storligen. Och så ska vi prata om Ingrids senaste alster på ingridomaria.se som handlar om att ingenting får vi svenskar ha i fred längre.
Mm, just det.
Så är det.
Men, ja, men du, skulle inte du fråga hur det är med mig?
Gjorde jag inte det?
Nej.
Hur är det med dig då?
Jo, jag ska berätta en rolig historia nämligen. Jag har gjort hela dagen för ett Jehovas vittne.
Jaså, missan?
Ja, du förstår, det ringde på dörren för ett par timmar sedan och det är väldigt ovanligt att någon ringer på dörren. Det här är ju sån liksom ett stängt hus liksom, man kommer ju inte in, men man kan ju såklart ringa på och be och bli insläppt. Och så öppnar jag, så står det en liten medelålders man där och säger: hej, jag heter Thor. Ja, jag kommer från Jehovas vittnen. Jaha, sa jag. Ja, jag vet inte om du tror du på Gud. Ja, sa jag. Han blev helt chockad. Oj, vad trevligt. Vad trevligt att höra. Ja, du kanske vill ha lite material. Alltså, så jag vill inte vara taskig mot dig, men jag sitter och förbereder en poddinspelning just nu, så jag hinner inte prata med dig. Nej, men du kanske vet att vi lever i farliga tider. Jajamän, så jag vet att hela uppenbarelseboken håller på att spelas upp för oss. Ja! Så han, och så blev han superglad när han fick lämna över en liten broschyr till mig. Och okay. Så sa han: vad trevligt det var att få prata med en troende.
Ja, de är vana med att folk är där typ.
Ja, såklart. Och jag menar, jag är inte intresserad av Jehovas vittnen, men jag tycker att man ska vara snäll mot alla människor. Och jag gjorde hans dag och det är jag väldigt glad för.
Ja, de är ju, ursäkta att jag säger det, jag vill inte liksom sådär trampa någon på tårna eller så, men Jehovas vittnen är enligt, så som jag definierar ordet, en sekt.
Ja.
Och det som den mest obehagliga sidan de har, det är ju att de förföljer, alltså, eller att de utesluter oliktänkande.
Ja, och där är de ju som muslimer, det är ju i princip en social död.
Mm, ja,
en psykisk,
precis.
Död som FK17 sa.
Väldigt svårt att liksom lämna, då måste man lämna hela sin familj och sen är man död för dem. Liksom. Det verkar extremt jobbigt och obehagligt, och jag vet avhoppare som jag har talat med som har fått psykiska men för livet, alltså dött psykiskt av det. Tänk dig själv Ingrid, att mamma, pappa eller dina syskon aldrig mer pratar med dig. Alltså, du är död för dem. Det måste vara helt fruktansvärt. Mm. Ha, men det var ju ändå bra att du var snäll mot lille Thor.
Ja, tycker jag med. Ja. Han såg så glad ut när han gick.
Ja. Det är nog ovanligt att folk säger att de tror på Gud överhuvudtaget, ja, kan jag tänka
mig. Ja, det tror jag. De flesta svenskar, nej. Ja, men kanske på någon högre makt. Mm. Det är så långt folk kan sträcka sig.
Men inte en gubbe som sitter på ett moln. Nej, för det är precis det som troende tänker sig Gud. Ja? En gubbe som sitter på ett moln. Ja. Du, vi har faktiskt lite platinasponsorer denna veckan.
Ja, det har programmet. Vi. Mm. Det har vi. Det är först Marit från Norge. Och hon skriver så här. Ska jag försöka prata norska? Till Ingrid och Maria. Men tack för allt arbete och all insats för Sverige. Säger de Sverige eller Sverige? Sverige.
Sverige säger de, ja.
Mm. Och därmed också Åsa. För resten av Skandinavia.
Ja, jag har hört sämre norsk tolkningar. Men tack så hemskt mycket, Marit.
Ja, tusen tack. Och Hans, han skriver Rasmus, alltså Rasmus Paludan, är redan en legend. Bra jobbat.
Tackar för det, Hans.
Och Jan, han skriver Go Girls.
Weha.
Bo skriver hej.
Hej, Bo.
Och så har vi Magnus som är vår månadsgivare, så att en gång i månaden är han en platinasponsor.
Ja, fantastiskt.
Ja, och så har vi Ingegärd som skriver lite extra uppmuntran efter den orättfärdiga politiska domen.
Åh, tack Ingegärd och tack alla som har gett mindre belopp givetvis, så syns ni i remsan som vanligt på ingridomaria.se.
Yep.
Och vad kan man mer göra på ingridomaria.se, Ingrid?
Jo, förstår du, där kan man läsa fantastiskt intressanta artiklar och så kan man klicka på annonserna, för då kommer det in då liksom så här, kaching, i vår lilla kassakista.
Ja, just det. Och man kan bli månadsgivare, precis som Magnus har varit redan från starten i princip. Han var väldigt tidigt ute, vet jag, med det här med.
Ja.
Och där fyller man i valfritt belopp. Mm. Den personen som har gjort vår webbsida har satt beloppen ganska lågt, de här automatbeloppen 10, 50 och 100, men man kan själv fylla i ett högre belopp, och det får man gärna göra om man vill. Men det är upp till var och en. Och ni kanske bara vill ge en engångsgåva, då går det också bra. Swish, PayPal och bankgiro, alla uppgifter finns under ointressanta statusuppdateringars fantastiska bild.
Ah, han har överträffat sig själv den här veckan.
Du, det säger vi var vecka.
Ja, det kanske vi gör. Det är inte var vecka vi har hans bilder dock.
Nej, det är det inte. Vi kan inte topprida honom hur mycket som helst. Vi är hemskt tacksamma varje gång han gör en bild. Och den här veckan är ju då temat barn och pride, som ni ser. Så vi kommer att återkomma till det. Men du, Ingrid, det är ju just en speciell artikel på ingridomaria.se som vi vill lyfta fram idag.
Ja, det är det. Och det är en artikel som jag publicerade igår som heter då Ingenstans ska vi svenskar få vara i fred. Och jag fick inspiration till den här när jag såg dem. Alltså, den senaste veckan så har det ju varit två attacker på att det är för lite mångfald i olika sporter. Först var det orienteringssporten. Och så bara ding dong, svenskar är ett naturälskande folk och tycker det är roligt att springa omkring i naturen. Det är alltså ingen slump att just Sverige är väldigt framgångsrikt i denna sport.
Nej.
Muslimer som kommer nere från öknen, de är livrädda för den svenska naturen. Varför skulle de vilja orientera? Men det är inte det de bryr sig, det är inte det att de vill att muslimer ska upptäcka den svenska naturen, utan vad det handlar om är att svenskar inte ska få vara i fred. Vi ska inte få ha några fredade zoner. Och sen var det då golfsporten som också är för svensk och för gubbig, serverar gubbig mat på golfklubbarna.
Där hajade jag till när vi såg ett inslag, om det var i Sportspegeln eller om det var Aktuellt, minns jag inte, men just att den här kvinnan som de intervjuar pratar om gubbig mat.
Ja.
Va? Har de helt tappat koncepterna? Vad är gubbig mat, om jag får fråga? Måste det då vara liksom asiatisk fusion eller sydamerikansk, du vet, grillat marsvin eller, alltså, ja, måste det vara så? Men måste det vara det överallt då? Va? Kan man inte äta vanlig svensk mat om man känner för det?
Ja, det är ju såklart husmanskost de pratar om. Svensk husmanskost.
Ja, det är gubbigt och, alltså.
Ja, och då tror de att om de börjar servera kebab på golfklubbarna så kanske muslimerna börjar spela golf. De är så urbita kockade.
Och det är ju det här också. Det, mångfald, det är inte tillräckligt med mångfald. Och alltså det är ju samma tjat som det tidigare alltid har varit om att det är för få kvinnor som du också har retat ihjäl dig på. Mm. Att det är inte tillräckligt med kvinnor för det är 90% kvinnor typ. Eller helst 100%.
Ja.
Och det är lite så det känns med det här också. Och de ska in överallt. De ska trycka in invandrare även i sammanhang där de uppenbarligen inte är bekväma och inte intresserade av.
Nej, men det skulle ju inte förvåna mig, detta spekulerar jag inte, jag kom på det nu, det skulle inte förvåna mig om staten börjar och liksom gynna muslimer som börjar spela golf. Alltså låter förstå att här finns bidrag att få om man går med i en golfklubb, bara för med det enda syftet att se till att svenskar inte ska ha några fredade zoner. Vi ska inte få lov att umgås med varandra. Och tänk om folk kunde börja ta till sig det gamla ordspråket, lika barn leka bäst. Det är därför folk överallt i hela världen söker sig till sin egen grupp, för lika barn leka bäst.
Det är ju som, om ni inte har lyssnat på vår intervju med Rasmus Paludan, så gör det, för han uttryckte det väldigt ja, vad ska jag säga, pikant. Danskar trivs med andra danskar. Danskar som älskar nebror, de trivs med andra danskar som älskar nebror.
Nu var inte han så finkänslig som du.
Han var inte det, jag censurerade en bokstav där, för jag vill inte bli anmäld. Men det var ju väldigt nej, men han konstaterade ju just det, att så är det med alla folk och människor. Alla trivs bäst med sina egna.
Yeah.
Det är ju bara till att kolla på sin egen bekantskapskrets. De flesta människor man umgås med är ju ungefär som en själv på olika sätt. Alltså det finns ju, man har ju gemensamma nämnare, såklart. Så att jag förstår inte varför måste man gå emot naturen på något sätt hela tiden?
Ja, men det är ju därför att det är ju inte meningen att Sverige ska vara svenskt. Och nu har ju detta pågått så länge, så det finns ju en hel generation som inte minst det svenska Sverige. Och ändå så får de inte tyst på, framförallt skulle jag säga, boomergenerationen. Men det finns ju även du vet, ungdomar som har pratat med sina föräldrar och som har förstått och som faktiskt in på bara skinnet har fått känna av hur deras icke-svenska klasskamrater, skolkamrater beter sig mot dem. Svennejävel, svennehora och så vidare. Och därför måste man nu trycka, alltså det får inte finnas, vi ska till varje pris knäckas, och då får vi inte samlas på ställen där det bara är svenska, för då kanske vi börjar förstå vad det vill säga.
Men det, vad det gäller ungdomar, så kan de, så har jag visst hopp där. Och det, där hade ju Rasmus Paludan också ett vitt piller åt oss, att väldigt, väldigt många av hans fans är ju unga människor. Alltså han och hans parti strån kurs är väldigt stora bland ungdomar i Danmark. Och han hade ju samma teori som du framför här nu, att det är ju just därför att de har råkat ut för den så kallade mångfalden rent handgripligen. Så förhoppningsvis så kommer liksom en vad ska vi säga, kan det vara inte millennials, utan de som kanske är ännu yngre, de som kanske är födda, inte vet jag, 2005 och framåt där någonting. De kanske kommer att ta upp facklan.
Jag tror faktiskt det, därför att de har ju trott att men de är så uppblandade så de kommer tycka att det här är helt normalt. Men de har ju även svenska klasskamrater. Som inte beter sig så, som inte skriker och hotar och våldtar.
Ja.
Och de är inte dumma i huvudet. Och de kan heller inte skydda sig mot det. De tvingas leva mitt i det. Så att nu, det här är dagens vita piller. Det kommer att bli bättre när ungdomarna tar över.
Det slår vi fast.
Ja.
Men du, nu ska vi prata om din favorit.
Greta Thunberg!
Ja, vad är det som händer med henne nu då?
Ja, alltså jag tror att vi sa det här redan den här om veckan, att det verkar ju som om hennes gloria håller på att halka på sne. Hon får allt mer kritik. Jag har sett att hon kritiseras i franska medier, i tyska medier, fast i England var hon ju och fick tala i parlamentet. Även i Paris har hon talat i parlamentet. Men, och det är ju så, alltså, ja, det har sagt så många gånger, men jag säger det, jag måste ändå konstatera. Alltså, vad är det för fel på vuxna människor som sitter som tända ljus och lyssnar på en 16-åring som har lärt sig en massa saker utantill som dessutom är helt felaktiga?
Mm.
Och som skrämmer skiten ur små barn. De tror att hela världen ska gå under om 10 år.
Vi såg ju ett klipp från Paul Joseph Watson hade lagt ut på Twitter. Med en stackars flicka, jag tror det var i Australien. Tonårstjej som stod och grät helt tröstlöst därför att hon var helt övertygad om att jorden kommer att gå under imorgon. Och vad kommer att hända om de inte förhindrar det? Då kommer jorden gå under. Alltså det är barnmisshandel på hög nivå, Ingrid.
Mm. Ja, det är det. Och de... alltså, ja... Nu tappar jag vad jag skulle säga. Men hur som helst, Gretas gloria håller på att halka på sne om den inte redan har gjort det. Och nu så trodde hon ju då att hon skulle få jätteapplåder när hon lät meddela att hon inte ska flyga till USA. New York är det väl, för 2 klimatmöten som hon ska vara med på. Utan hon ska då åka båt. Men du förstår, det är inte vilken båt som helst. Det är en sån,
racingbåt. Ja, det är alltså en tävlingsbåt. En sån som man, ni vet, såna stora segeltävlingar. Den är väldigt snabb när den seglar med vinden. Mm. Vad jag förstår så kommer de inte kunna göra det nu, för de ska segla över, alltså det, man kan ju ta norra eller södra rutten över Atlanten, och de ska ta norra på grund av att det är i augusti-september någon gång, och då är det väldigt ofta storm på södra Atlanten.
Mm.
Alltså det blir ofta orkaner och sånt där. Och den här båten, den som heter Malaysia 2, ja. Den ägs av monegaskiska kungafamiljen. Hon har en massa olika sponsorer, bland annat BMW. Som ju har anklagats för att fuffla med, alltså ingå någon slags konglomerat som försöker fördröja utvecklingen av miljöbilar. Bland annat, och det är en massa andra skumma sponsorer, och Greta har gått ut och sagt att ja, men ingen av dem kommer att sponsra just den här resan, utan vi kommer att plocka bort alla sådana företagsnamn, och det kommer bara stå, du vet, Fridays for Future på seglen.
Som om det hjälper.
Ja, men alltså det jag tyckte var mest creepy med det här, det var faktiskt hur den här båten ser ut.
Mm-hmm.
Den är visserligen 18 meter lång, om jag inte minns helt fel, men den är ju väldigt skranglig.
Mm.
Alltså,
och det måste de ju vara för att de ska vara snabbgående.
Såklart.
Och det är inte mycket plats där. Jag har faktiskt varit ombord på en sån båt. Jag gjorde ett reportage någon gång. Det är ju det roliga med att vara journalist. Eller en av de roliga sakerna är att man får göra så många grejer som aldrig vanliga människor får göra.
Mm.
Och du vet det, de tog ut oss på en tur på sundet. Och de far omkring, och du vet, det är ju liksom, det ska dra oss i en massa, och det ska, och de vevar, och de har sig, och det är liksom, jag satt där som ett litet asplöv och var rädd att jag skulle få någonting i huvudet.
Och då var detta på Öresund, nota bene. Hur är det på Nordatlanten i full storm? Alltså jag har ju sett bilder på den här båten när den tagna i olika tävlingssammanhang då, antar jag, va? Den far ju omkring på vågorna. Den böjer sig nästan 90 grader åt olika håll.
Yeah.
Och där ska lilla Greta sitta och kura. En 16-åring helt utan, vad jag förstår, segelerfarenhet. Det känns inte... Det hade jag inte tillåtit om jag var hennes mamma, kan jag säga.
Nej, det är ju väldigt mycket vi inte hade tillåtit om vi hade varit Gretas mammor.
Nej, precis, exakt.
Men du förstår, det är så mycket nu. Alltså till och med svenska tidningar skriver ju om det här. De är inte kritiska mot Greta, men de berättar om att det är liksom väldigt mycket kritik.
Mm. Och en annan grej, jag bara snabbt flika in det. Det var ju det här med hennes, att hon hade en... tröja som påstås finnas, alltså vara kopplat till AFA. Det stod Anti-Fascist All-Stars på. Och det var Malena Ehrman påstår att det är hennes tröja som hon har lånat ut till Greta, och Greta visste ingenting, och hon själv visste inte att det fanns några kopplingar till AFA vad det gäller den här tröjan, och det var väldigt mycket tjafs om det också. Mm. Att kolla liksom, nu stöttar hon våldsbejakande rörelser och så här. Tecken, olika tecken på att nu börjar folk att tröttna. Och det är ju som du sa häromdagen, det är så här medialogiken funkar. Mm. Man bygger upp någon, bygger upp och bygger upp och bygger upp och piedestal, och sen kan man inte ta vägen någon annanstans än att riva ner den. Exakt. Det är det som måste hända. Ja. Därnäst, enligt liksom dramaturgin. Kolla på ett jättebra exempel är prinsessan Diana. Mm. De byggde upp och byggde upp och byggde upp henne till någon slags gudängel, och sen var de tvungna att trycka till henne för att det fanns inte mer att liksom bygga uppåt.
Nej, utan det blir liksom tråkigt. Alltså folk som blir såna där liksom messiasfigurer i princip. Mm. Det blir för tråkigt. Man kan inte bara hylla, utan det kommer alltid någon som liksom, nej, nu ska den här människan sänkas. Mm. Och det, för det finns heller inga perfekta människor, utom då profeten Mohammed såklart. Ops, djup ironi. men nu kommer det allvarliga. Och det är att jag fick en sån obehaglig känsla när jag satt och funderade över detta och tänkte så. Är det så att Greta börjar bli en belastning för globalisterna som har skapat henne och som drar nytta av henne? Kan det vara så att hon skulle göra bättre nytta nu som klimatmartyr? Ja, tänk om det händer en olycka på Atlanten så att Greta inte finns längre. Och då kan man ju fortsätta vårda minnet av henne som den sanningssägande 16-åringen som gav sitt liv för kampen för klimatet. Alltså jag tycker detta är skitläskigt, och det här är bara mina egna fantasier. Men jag fick en sån klump i magen när jag började liksom öppna för den här tanken.
Ja, alltså som sagt var, min första reaktion när jag såg den här båten var att det kändes inte tryggt hur som helst att släppa ombord den här lilla tösen på den här skraltiga båten. Och med vad jag vet om just att alltså, segla över Atlanten, det kräver ju, alltså, jag förstår inte liksom hur de överhuvudtaget kan släppa ombord en person som inte kan någonting om segling. På den här, jag fattar inte. Gör man det eller? Jag trodde att det bara var väldigt, väldigt kunniga personer som fick lov att befinna sig ombord i ett sånt sammanhang.
Ja, alltså åtminstone på en sån långsegling och ta ut några journalister på en tur på Öresund, det är ju en annan sak. Liksom.
Ja, det är ju en annan, så helt annan sak, och det är massor med båtar i närheten, och det är inte liksom, även om du skulle trilla i plurret där så kan du ju ha en båt som plockar upp dig på 2 minuter.
Ja,
liksom.
Ja.
Men vad händer om du liksom hamnar i vattnet? Nej, jag tycker det är skitobehagligt.
Ja, det är
jätteobehagligt. Jag hoppas det går bra, alltså, men jag har också en dålig, eller jag tycker det känns obehagligt.
Mm, det gör faktiskt det.
Jaha.
Nej, nu får vi pigga upp oss med Gillettes brakförlust.
Varför trycker vi att detta är så roligt, Ingrid?
Jo, det är ju för att de gjorde världens mest idiotiska reklamfilm. Hur länge sedan är det?
Någonting. Mm.
Ja, där de liksom...
Januari var det.
Ja, ett halvår då, lite drygt. Deras främsta kundgrupp är ju såklart män. Det är framförallt män som rakar sig.
Mm.
Ja. Och män, och de har alltid haft liksom Gillette, the best a man can get. Och så det var liksom, det var liksom kopplat ihop med välrakade, välansade män. Det var liksom tuffa och coola. Och så gör de en video där de framställer män som fullständiga losers och idioter.
Vita medelålders män ska vi väl säga. Ja. I princip var det ju bara det. Det var någon enstaka färgad person som fladdrade förbi. Men det var
då var han den goda. Det var han som gick och styrde upp någonting.
Ja, just det. Mm. Men de vita medelålders männen framställs som riktiga svin. Alltså toxic masculinity pratar de om. Giftig manlighet.
Mm.
Och den här reklamen gick ut på att män ska raka av sig sin toxiska manlighet. Och precis som, och tydligen är det så att den här annonsen är en av de mest hatade i historien. Folk har liksom, folk är ju totalt skogstokiga. Och jag vet inte, jag är inte sådär high på businessaffärer och sånt, men jag tänker rent spontant att en dålig affärsstrategi måste väl vara att vända sig mot den egna kundbasen, eller vad tror du?
Jag tror att det är formulär 1A inom reklambranschen.
Ja. Mm. Ja, precis. Och så att nu har ju det hänt då att Procter & Gamble, som äger Gillette, de skriver ner sin, ja, vad heter det, sin vinstplan, prognos med 8 miljarder dollar. För tredje halvåret är det väl då, eller om det var andra
kvartalet.
I andra kvartalet, precis. Mm. En nettoförlust med 5,24 miljarder dollar. Ursäkta mig, men alltså fy vad roligt alltså. Och de försöker ju då liksom bortförklara detta. Att, ja, nej, men det beror på olika saker och konkurrens. Och det beror på att män inte rakar sig lika mycket längre. Ja. Fler har skägg och det där. Ja,
sure. Ni har även de som har skägg måste raka, för att de har oftast inte, det är bara muslimer och jihadister som har sådana där skägg som får växa fullständigt vilt liksom. Mm. Västerländska män vill ju ha ett snyggt skägg, och de vill inte ha hår på vissa ställen.
Nej, det är ju bara skitsnack. De har, som det heter i Danmark, fått den i numsen.
Exakt.
Och det gläder mig. Ni får googla på numsen, så kommer ni att upptäcka vad det är. Ni kan säkert tänka er. Så att, men det är ju skönt att folk använder sin konsumentmakt, tycker jag, och visar vad de tycker om sån här dumheter.
Mm, verkligen. Och jag ser nu i den här artikeln som vi länkar till, som Paul Joseph Watson har skrivit, att, och det har jag missat, att de började ju ta förluster redan i april, men redan månaden efter så publicerade de ännu en annons, alltså reklamfilm, där en pappa lärde sin transson att raka. Säg.
Jag blir så trött. Jag blir så trött alltså. Men än en gång, det visar att en trösterikt stor del av befolkningen går inte på de här dumheterna. Mm, det är gaphalsarna, egohumanisterna, de som hörs mest, som kan ge intryck av att alla människor köper det här.
Ja.
Men det är bara för att de gapar högst.
Mm. Och det här är ju så bra på så många sätt. Därför att är det någon, alltså företag har ju fått för sig att de ska få fler kunder genom att vara miljövänliga och pridevänliga och gud vet allt vad det är liksom. Och nu visar det sig att det är exakt tvärtom. Vänder kunderna mot det, och kunderna, det är väldigt lätt att agera mot sånt här. Det är väl svårt att liksom kasta ut Stefan Löfven från Rosenbad, men det är väldigt lätt att välja ett annat rakhyvelsmärke än Gillette.
Så det är skönt. Vi förutsätter att ni lyssnare inte använder Gillette-rakhyvlar även framgent. Det hade ju varit jätteroligt att typ driva dem i konkurs.
Ja, verkligen.
Jaha. Ja. Vad har vi nu?
Jo, alltså vi skulle ju bara nämna att det pågår ju, det är ju rättegången mot A$AP Rocky de sista dagen idag. Om inte det är så att de måste lägga till en dag till, för att det blev väldigt försenat igår, förstår jag. Det tog mycket längre tid än vad de hade trott, och de har en massa vittnen som skulle ha då hörts igår. Och jag är inte säker på att de hinner då slutplädera och sånt idag.
Nej, och det var en massa tumult i rättssalen, och det var liksom, domaren fick säga till folk och lugna sig och allt vad nu var liksom. Men vi kör ett uppsamlingsrace på måndag, tänkte vi.
Det gör vi.
Nu ska vi spela upp ett klipp. Ska vi se om lyssnarna känner igen detta.
Det här handlar om barn. Det här handlar om barn. Du pratar.
Nu ska vi lugna ner oss.
Nej.
Alltså det är så roligt.
Det där var ju då tandläkaren Margret Heirås som fick ett bryt på, ja, det var ju framförallt Björn Söder.
Men hon nästan däckade.
Ja, hon nästan armbågar iväg lilla Hanif Bali, så han far som en vante, för när hon tränger sig fram där och skriker att det handlar om barn. Hon är ju väldigt upprörd då över att Björn Söder försöker säga, det här är SVT:s debatt heter det väl? Heter det då med,
va? Det heter det då, ja.
Ja. och det programformatet minns ni ju säkert var ofta väldigt stökigt. Och jag tror att det här var liksom sånt där eftersnack, var det inte det? Jo. Och det var till och med så att det var Joakim Lamotte som gick runt och intervjuade folk. Yeah. Så det är. Och hon är väldigt uppjagad, hon var väldigt uppjagad i programmet därför att hon är helt övertygad som tandläkare då. Hon har undersökt ensamkommande barn och de är barn. Hur hon nu kan säga det när så väldigt många andra tandläkare och tandhygienister säger motsatsen, att det är just det att de har väldigt, alltså de har vuxna tänder som avslöjar dem. Men Margrethe är väldigt arg på Björn Söder för att han påstår att de kanske inte är barn då. Mm.
Och detta var ju ganska länge sedan, så att man hade ju inte börjat göra sådana här undersökningar. Så att Björn Söder var en av de första som satte fingret på det här och sa att det är uppenbart att de inte är barn. Det är därför hon skriker så hysteriskt, det handlar om barn. Och det gjorde det då inte. Men nu handlar
2012 var det. Mm.
Ja, nu handlar det om barn som far väldigt illa i Pride-hysterin.
Mm. Och då ska vi bara inleda med att säga att nej, vi är inte emot homosexuella. Nej, vi vet att det finns äkta transpersoner och så vidare. Det är inte de vi pratar om nu. Alltså vi pratar inte om homosexuella heller som individer eller någonting. Utan det vi vänder oss emot är Pride-rörelsen och HBTQ-lobbyn som försöker pusha sin vänsteragenda och som faktiskt gör barn illa av politiska skäl.
Mm. Exakt. Och till vår förtjusning och kanske förvåning så har den kristna tidningen Världen idag nyligen haft två mycket intressanta artiklar. Och den första handlar om HBTQ-profilerna som har dömts för brott mot barn. Och det är ju då sexualbrott vi pratar om.
Mm.
De namnger jag ju inte dem, men det är ett helt gäng. Och som trots att de har varit dömda har släppts in i värmen igen. Så att det är ju liksom, det är inte det att de... Alltså, när sånt händer, för det händer ju i alla rörelser såklart. Men här finns det en överrepresentation, en grav överrepresentation. Och det sopas under mattan. De är välkomna tillbaka.
Ja, precis. Alltså när man begår den typen av brott så brukar man ju bli persona non grata i de flesta sammanhang.
Ja.
Och framförallt så är det väl så att jag kan inte ta gift på det, men alltså, det brukar ju åtminstone vara så här att en sån person får aldrig någonsin mer ha med barn att göra.
Nej, såklart.
Men en del av de här personerna har väl fått fortsätta jobba med barn inom liksom, ramen för Pride, vad jag har förstått. Ja, och det är ju så fruktansvärt dåligt på alla tänkbara sätt, men du har ju också de här artiklarna i Världen idag, och den andra artikeln där går ju igenom RFSLs
historia.
Ja, vad ska man kalla det? Alltså, de har ju haft, alltså när RFSL startade vill jag ha för mig att de öppet kampanjade för pedofili. Eller kanske inte från allra första början.
Nej,
men under något...
vi kan ju läsa här att redan 1983 skickade RFSL ett sexualpolitiskt uttalande till justitiedepartementet där man försvarade en positiv inställning till pedofili. Citat: vem är förbrytaren? Pedofilen skänker ömhet och kärlek. Pedofilen är inte sjuk. Slutcitat. Löd skrivelsen som var undertecknad av dåvarande ordförande Kjell Rindar. Och han blev ju, alltså han har ju varit öppet pedofil, men har ju sen tonat ner det eftersom det inte ses som så bra. Eller det ses ju av de flesta människor som fullständigt vedervärdigt. Men han släpptes ändå in att invigningstala på Pride-festivalen 2011.
Mm. Ja, precis. Ja, just det. Och de hade alltså någonting som de kallade för pedofila arbetsgruppen.
Mm.
Som var kopplat till RFSL.
Ja, de hade samma postbox.
Ja. Och jag menar bara det, pedofila arbetsgruppen. Okej, verkar det sunt eller? att man liksom ska verka för att avstigmatisera pedofili.
Mm. Men det är ju en trend, en återupptagen trend. Det har gjorts försök genom historien. Och framförallt då på 60-70-talet när liksom, du vet, den svenska synden, allt var tillåtet här och det var min sanning ett farligt. Och det var ju på väg att bli legaliserat.
Mm.
Men så sansade de sig. Men RFSL har hela tiden, genom hela sin historia, haft en förlåtande inställning. Och det är ju det vi också nu ser. Alltså, den kommer tillbaka. Jag minns jag hörde för 2 år sedan eller någonting, någon intervju, P1-dokumentär eller någonting sånt, där de hade pratat med någon kille som inte var så gammal själv, men han var väl sådär mellan 20 och 25. Och han berättade då att ja, han hade ju den här läggningen och det var, han visste ju i och för sig att det var fel, men han älskade ju små barn och han ville göra det skönt för dem och sådär. Och det var inte en kritisk fråga, Maria. Det var ett rent hyllningsreportage till pedofili.
Jag vet inte vad jag ska bli av riktigt. Alltså, sex med barn under 15 år är kriminaliserat av en anledning.
Mm.
Alltså, tittar vi på barns kroppar rent fysiskt så är de ju inte, alltså innan puberteten är du ju inte av naturen mogen att ha sex. Naturen har inte tänkt sig att barn ska ha sex.
Nej.
Liksom. Därmed är det inte sagt att inte barn kan vara intresserade och har en egen sexualdrift och så vidare, för det har de.
Mm.
Unga pillar på sig själva och sådär. Liksom. Absolut. Men det är inte meningen att man ska kunna alltså föröka sig.
Nej.
Ju, förrän man har genomgått puberteten. Det är därför man inte föds med mens liksom, som tjej till exempel. Utan naturen har tänkt att när du uppnår en viss ålder så är du mogen för det. Så om vi bara tar den liksom aspekten av det. Sen har vi den psykologiska aspekten också. Mm. Att barn är ju inte mogna att fatta beslut om vem de vill ha sex med, hur de vill ha sex.
Jag skulle säga att de inte är mogna att ha sex. Därför Nej. Att det är inte bara en kroppslig aktivitet. Det händer saker med dig.
Mm,
och det man vet nu, det är ju att de barn som har blivit utsatta, och då är det ju nästan alltid av en kusin, en morbror, faster händer också. Och då är det ju så att den nya forskningen visar att de har oftast inte förstått att det var någonting fel. Därför att de här pedofilerna, de arbetar ju inte genom att slå och piska barn, utan att locka och smeka och ge presenter. Och du och jag, vi älskar varandra, vi har något särskilt. Det är inte förrän de blir stora som de inser att de blev utnyttjade och det grövsta. Och det är då hela problematiken uppstår.
Mm. Och det var ju det vi pratade om i samband med den här Michael Jackson-dokumentären som väldigt många av hans fans blev upprörda på, och som menar på att vi har inga bevis och så vidare. Men en av de sakerna som liksom styrker de här nu vuxna killarnas berättelser är just det att de har aldrig sagt att Michael Jackson plågade dem.
Nej.
Tvärtom, han groomade dem.
Mm. Och de älskade honom.
Ja, och det är liksom det som är det utmärkande för hur pedofiler opererar.
Mm.
Alltså de med lock och pock och mutor och ja, på olika sätt. Och det är ju också så de rättfärdigar för sig själva många gånger. Att jag är ju bara snäll och jag älskar barn.
Mm.
Bokstavligen.
Och barn liksom älskar mig.
Ja.
Mm.
Så det är ju det man ska komma ihåg. Alla de här historierna om, det finns ju naturligtvis pedofiler som är sadister också. Självklart gör det. Men det är inte det som är det vanliga.
Nej, de är en liten minoritet skulle jag säga. Därför att det går så emot alltså det de egentligen vill.
Mm.
De vill ju locka barn till sig, och om man är taskig och jäklig mot dem så får man inga barn.
Precis.
Och då är det ju så här, va, att framförallt ska man läsa den här artikeln med deras historia, RFSL. För det är liksom sak på sak där de har sagt att ja, men det gjordes en undersökning och 2/3 av de manliga bögarna, homosexuella, önskade sex med unga pojkar. Så det är så mycket. Och att då ge den här Pride, att de dels får en massa pengar från staten, och att partiledare springer runt och jönsar sig, att överbefälhavaren gör det, och att de alltså stöttar hatar en företeelse som drar in barn i sexualitet. En del rent handgripligen och andra genom att de får se saker och höra saker som de absolut inte är mogna för. Det handlar om barn!
Ja! Det gör det på riktigt, ja, i det här fallet.
Jag vill faktiskt skrika som...
Ja, Margrethe. Du vill bli liksom högerns Margrethe. Nej, men jag håller med dig. Det är ju djupt. Ingrid, jag är vuxen. Och jag pallar inte med att se de här hoppande hundarna. Och det. Jag blir väldigt illa berörd. Och jag tror inte jag är prydaren liksom... The next person.
Nej, men jag vill inte. Så varför står då vanliga svenskar i tiotusentals och tittar på folk som går på knä på alla fyra med hundkoppel runt sig och blir piskade av någon annan i läderkläder och med dildo i pannan och allt sånt där? Varför står helt normala svenskar och applåderar detta? Och tycker att det är helt okej att barnen ska vara med på det här?
Men du vet ju svaret på det, är ju för att de har blivit hjärntvättade. Eller hur? Det är ju många, många års intensiv lobbyverksamhet som har lett oss hit där vi är nu. Såklart.
De flesta människor är väldigt upprörda över just pedofili. Alltså när det gäller heterosexuella så skulle man ju aldrig acceptera något sånt här. Så varför när de står och ser detta, varför är det inte fler som tänker nej, där går gränsen. Nej, det här vill inte jag stötta. Mm. Man kan inte hjärntvätta bort de mest basala känslorna. Jo, det kanske man kan.
Ja, jo, men det kan man. Man kan få folk att gå emot sitt better judgment. Nu är jag där igen. Vad heter det?
Sitt bättre omdöme.
Ja, mot bättre vetande heter det. Just det, precis. Det kan man faktiskt. Amazing Polly har pratat om det i något klipp jag har sett nyligen. Just det här. Hon kallar det för subversion. Mm. Att man byter ut folks tankar genom att mala ner dem, byter ut rätt mot fel. Det går, man kan göra det, och speciellt en viss personlighetstyp som inte är så jagstark är mottaglig för det, och det handlar också om grupptryck.
Ja, genom att man demoniserar de som kritiserar. De är homofober, de är rasister, de är nazister, de är de mest vedervärdiga människorna på jorden. Jag menar, tänk bara på en sån sak som att det finns svenskar som säger: ja, jag skulle då inte gråta om det så aldrig föddes ett enda blont och blåögt barn mera. Alltså, det är ju liksom, det snacka om basal kraft, allt levande vill överleva, det är det som är hela poängen. Och att man då står och säger att nej, mitt folk, vi är en sån pytteliten minoritet i världen. Nej, det gör väl ingenting om alla blonda och blåögda dör ut. Vad skulle det vara för mening med att ha såna? När man själv är en.
Jag såg förresten Black Klansman igår. Mm-hmm. Spike Lees film om den svarta polisen som infiltrerar Ku Klux Klan. Mm-hmm. Apropå detta så... ja, av förklarliga skäl så kan han ju aldrig träffa dem, utan han skickar dit, eller polisen skickar dit hans judiska kollega för att spela honom när han har infiltrerat rörelsen via telefon. Mm. Och han har bland annat pratat med David Duke själv på telefon och sådär. Detta är på 70-talet i USA. Och den har sina dråpliga poänger, absolut. Men alla vita i filmen framstår som totala idioter. Helt efterblivna, vet. Och det är det ena, inklusive David Duke, som är totalt dum i huvudet. Jag menar, jag sympatiserar absolut inte med Ku Klux Klan, men är David Duke verkligen efterbliven? Jag undrar det.
Alltså. Nej, det är klart han inte. Jag har läst en mycket intressant bok av honom. Han är en otrolig, och han har en massa YouTube-klipp, och för övrigt var han med i Ku Klux Klan i ett år eller någonting.
Han framstår som världens klon, alltså, och helt... borta i huvudet. Och som sagt, alla vita är extremt fördomsfulla, och de hatar, och de är liksom och alla är bakom flötet. Och däremot de svarta, de har det så mysigt i sin gemenskap, och han träffar en tjej, och hon är lite så här svarta panter typ och så, och de går på så här svarta nattklubbar och så där, och lever de ut sin kultur, och det är så, och de kallar varandra för brother och sister och så liksom, alla svarta gör det. Okej, okay. Så det är jätte... Och de pratar om, de går på möten där det liksom framhävs hur viktigt det är att de svarta har en gemenskap, att de främjar sin grupps sak och så vidare. Och jag har inga problem med det. Det jag har problem med är att tänk om vi skulle göra någonting liknande.
Mm. Nej, men det är bara vi som inte får göra det. Alla andra folk har rätt i sina länder, alla till sin kultur. Alla andra, det är bara vita.
Exakt. Så det var ju liksom det man reagerade mest på, att, och jag menar att Spike Lee, som är liksom en svart aktivist, att han gör en sån här film, det ska ju inte någon bli förvånad över, men liksom att man, att det kan ju inte bara vara jag som reagerar på att de får tänka så här, men vi får inte göra det. Som sagt, jag vill inte hindra dem från att ha sin gemenskap, absolut inte, men... Men vad är det som gör att vi inte får lov att göra motsvarande? Jag menar, tänk dig själv om vi skulle ha, du vet, nattklubbar till exempel, där bara vita var välkomna. Mm. Det skulle ju aldrig gå ju.
Nej, naturligtvis alltså... inte. Nej, men det handlar ju om att, alltså dels så är det ju så att det är ju faktiskt vita människor från Europa framförallt som har stått för 90-95% av världens uppfinningar, de viktigaste uppfinningarna. Så då kan man tänka så att då skulle de vilja bevara oss, för det kan ju vara rätt så bra. Mm. Men det är, de vill inte få, alltså för den intelligens och den upptäckarlust som liksom präglar vita människor, den måste kuvas, den måste bort för att de som vill ha världsherraväldet ska kunna, alltså de ska bara ha idioter under sig.
Mm. Och som Amazing Polly påpekar, de vill gärna vända grupper mot varandra. Mm. De vill inget hellre än att vi plebejerna ska vända oss mot varandra och hålla på och tjafsa om på sidospår av olika slag, jo, och bekriga varandra, för då kan de ju, då blir det ju mycket lättare att styra.
Ja, och de tjänar pengar samtidigt. Ja. Men du, jag vill också säga någonting om ett föredrag som hölls igår som hette Queers mot islamofobi under Stockholm Pride nu. Och då skriver de så här: statliga regleringar av minoriteters kroppar har en lång historia, såväl i Sverige som internationellt. Tvångssteriliseringar av transpersoner, förbud mot crossdressing, operationer på barn som föds med intersexvariation. Ja. Mm. Och nu heter det HBTQI-personer.
Och vad är nu i då? Det är icke-sexuella eller icke-binära? Ja. Mm, okay.
Men hör nu här vidare. Idag hörs också allt mer högljudda krav på att reglera framförallt muslimska kvinnors klädsel. Vad har nu det med HBTQI-personer? Ja?
Mm,
och att
förbjuda
böneutrop. Hur kan vi förstå disciplineringen av minoriteters kroppar historiskt och idag? Och vad har de olika regleringarna gemensamt? Nu ska jag säga någonting till dig här. Och jag fick detta från en person som var på det här föredraget. En bög som är förtvivlad över att det har blivit en sån sikt och att de håller på med islam och sånt. Och det är ju så här att de vill ju, alltså de vet ju någonstans själva att det är väldigt dåligt för dem, det här med att islam hatar homosexuella.
Mm.
Och det är ett sånt liksom, det är ett argument som inte går att komma runt, att de kastar ner bögar från hustak, att de piskar lesbiska kvinnor och sådär. Och nu tror de att de har kommit på det genom att de omfamnar då, de är minsann islam, de är inte islamofober, och då har de ju också lyckats i år att få till någonting i tåget som heter Rainbow Muslims.
Mm. Och ledaren för detsamma är tydligen en kvinna som har bakgrund inom det frikyrkliga och som har konverterat till islam.
Ja, precis. Och hon har ju naturligtvis cherrypickat där liksom, alltså bara tagit åt sig det från Koranen som passar med hennes.
Mm. Men får jag bara snabbt säga en grej. Lyssnarna måste alltid komma ihåg det när folk kommer med det. Ja, men så det kan man göra, och det och tolka och hit och dit, och det gör ju kristna också. Ja, vi kristna kan göra det, för vi tror inte att Bibeln är skriven av Gud. Vi vet att det är evangelister som har skrivit Bibeln. Den är omskriven ett antal gånger, det vet alla. Olika kyrkor och konsilier har lagt till och dratt ifrån och ditt datten. Alla vet detta. Men inom islam så är Koranen är oskriven och du får inte lov att ändra en bokstav. Och det är inte öppet för tolkningar och det är inte, liksom, de har ingen som Jesus som liksom mildrar religionen. Tvärtom så gör Muhammed den bara mer och mer brutal. Mm. Så kom ihåg det när folk liksom ska jämföra kristendomen och islam. Det är inte samma sak. Det är inte samma sak. Du kommer aldrig kunna, så som reglerna ser ut nu, kommer du aldrig kunna reformera islam. Därför att Koranen är oskriven. Den är det den är och du kan inte lägga till eller ta ifrån någonting. Och är det någonting tyvärr som är, du vet, då är det ju det här med abrogeringen. De äldre verserna ogiltigt förklaras av de yngre.
Mm.
Och allt eftersom tiden gick blev Muhammed mer och mer våldsam. Därför är det alltid de våldsamma verserna som gäller, eller surorna som gäller över de mildare.
Ja, ja.
Tyvärr.
Ja,
detta är problemet liksom.
Ja, verkligen. Och, men när de ska visa upp verser för icke-muslimer så väljer de alltid de abrogerade verserna. Det finns inget tvång i religionen och sådär. Mm. Som alla muslimer vet är bullshit. För det skrevs i Mekka innan Mohammed jagades ut därifrån. Och sen blev han en krigsherre, en våldtäktsman och världens värsta. Alltså att ha Mohammed som förebild och påstå att han är den perfekta människan. Ja, det är han möjligen för djävulen himself.
Mm. Ja, precis. Mm. Ja, förlåt. Jag bara kände att jag måste understryka detta igen. För jag ser ständigt folk bli indragna i tjafs på Twitter om det här. Och så vet de inte om detta. Du vet, att det argumentet håller inte vad det gäller Koranen. Koranen och Bibeln är lika våldsamma. Nej, men det är inte samma sak.
Nej.
Tvärtom så blir ju Bibeln, kan man säga, abrogerad av Jesus. Och blir liksom, ja, mildrad av Jesus kärleksbudskap.
Ja, och det är därför Nya testamentet är viktigare för kristna. Även om jag vet att de flesta kristna tycker att man måste även ha läst Gamla testamentet för det hör till liksom historien. Men där är det ju så att Nya testamentet, den mildrar ju. Den tar ju bort öga för öga, tand för tand.
Mm. Ja. Precis, så kristendom och islam är varandras motsatser, kan man säga.
Ja, så är det. Ja. Den ena kommer från Gud och den andra från djävulen. Så.
Ja. Det slår Ingrid fast.
Jajamän.
Ja.
Och nu vill jag också säga att de här Rainbow Muslims, då är det ju så att jag har en liten fågel som har viskat att nu är man faktiskt rädd för attacker. Det har ju tidigare attacker, inom citationstecken, mot Pride-tåget har ju varit att Nordisk Ungdom har stått med liksom banderoller där det står rädda barnen. För de förstår att det handlar om barn som far illa. Men att man nu befarar att det kan bli muslimska attacker mot Pride-tåget just på grund av det här Rainbow Muslims. De vill inte veta av några människor som säger vi är muslimer och vi är homosexuella, för det existerar inte enligt dem.
Nej, och det var ju precis, där ser man likheten mellan olika totalitära ideologier. Det var samma sak i Sovjet, Ryssland. De hade minsann inga homosexuella i Sovjet. Det vet du.
De hade
ju inga kriminella heller.
Nej.
Du vet. Det var ju därför det tog så fruktansvärt lång tid att fånga in den här kannibalen. Eller vad han nu kallades.
Ja, just det.
Rysslands ökändes seriemördare som fick härja i 20 års tid. Därför att det fanns sådana här brottslingar, hade de inte.
Nej, och jag vill bara säga också att den här mannen som mejlade mig. Han skrev då att vi är faktiskt många HBT-personer, jag tror det är med flit han inte skriver QI, som är arga och besvikna på Pride-rörelsen. För de slickar makten och makten slickar tillbaka. De vanliga människornas vardag ser de inte. Och att det finns liksom, du vet, gayklubbar. Ja, kan attackeras av terrorister. Ja, vi minns ju Orlando och sådär.
Mm.
Medan de, för jag har faktiskt också lyssnat på det här queers mot islamofobi. Och det är liksom, de är helt besatta. De som var där fick veta att de fick inte ta några bilder och de fick inte kritisera. någonting som sades. Ja. Och så är det ett samtal mellan olika såna här queer-människor. Och de bara pratar om att ja, det är fruktansvärt och hur de går till attack. Och homonationalism, det är det som Luai bland annat anklagas för. Homonationalism. För homosexuella kan inte vara nationalistiska. För alla homosexuella, och det är det som är poängen. Och vi har sagt det förut och han skrev det också till mig. Det är deras vänsterextrema politik. Och det är just därför också som bilden innehåller just borgerliga politiker som inte begriper att när de går där och jönsar sig så stödjer de en rent marxistisk, kommunistisk politik och de blir utskrattade av de i toppen för RFSL som naturligtvis tycker att de är nyttiga idioter.
Jag läste precis en diskussion om det här med Q-et på Twitter. Mm. Och då var det någon som skrev att, för där, vederbarn hade skrivit just HBT-personer. Mm. Har du inte glömt Q-et, skrev någon annan? Nej, det har jag inte. Jag vägrar att använda det därför att det är ett vänsterpåfund. Det här med queer-teori är ren liksom, marxistisk sån här, jag vet inte vad det heter, jag vet inte vad deras olika teorier heter, men det är ett rent vänsterpåfund det här med queer-teori. Mm. Så nej, jag tänker inte använda det begreppet. HBT-personer finns. Och alla de andra bokstäverna kan gå bort för det är något konstigt vänster påfundbar. Mm. Som handlar om att man liksom i evigheters evighet ska uppfinna nya kategorier. Men du vet, det finns, jag vet, 78 kön till exempel. Ja.
Amen. Och det är ju det liksom, det kan man ägna sig åt om man har vänsterfolk i sin närhet. Så kan man fråga dem så här, när blir det bra?
Aldrig! Mm. Aldrig, vilket man kan läsa i boken Egohumanisterna. Mm. Mm.
Det blir aldrig bra. Det finns alltid om alla har det jättebra så hittar de på grupper som de påstår är diskriminerade. För det får aldrig bli bra. Det är inte poängen.
Så är det. De vill. En av egohumanisternas gyllene regler är vi vill ha komplexitet. Komplexitet är nog. Och det är för att det gynnar dem. Ju mer förvirrade folk blir, ju krångligare och omständigare allting blir och virrigt. Och ju mer pengar tjänar de, ju mer makt får de.
Ja, glöm inte Jonathan Jessica som vi pratade om sist.
Oj, oj, oj. Du, apropå Luai så har vi ju ett litet slutord här om honom. Han gjorde en ganska kul grej här i veckan.
Ja, det gjorde han. Han hade ett samtal med Martin Saxlind från Nordiska motståndsrörelsen.
Och det var ju väldigt intressant och all respekt till både Saxlind och Luai för att de genomförde detta samtal, tycker jag. Och det som var slående var ju att Luai var ju med rätt så nyligen i Interrasistmän.
Japp. Yep.
Och det samtalet reagerade ju du med en gång på. Jag har bara hört bitar liksom.
Ja,
orkat lyssna igenom hela därför att det är så vidrigt. Och det var ju väldigt många som reagerade på hur fruktansvärda de var mot Luai. Och vi ska höra ett litet klipp här som illustrerar liksom skillnaden mellan Luais samtal med Martin Saxlind och hans samtal med Henko från IRM.
Alltså jag måste lära mig att debattera bättre. Jag är van vid att debattera islamister och vänsterextremister, men inte så mycket med högerextremister. Det är roligt att i slutet av debatten sa han till mig.
Jag har väl ingen speciell åsikt om dig. Liksom, det är väl intressant att man kan prata med personer som har väldigt annat sätt att se på världen. Och så där. Det är bra att du låter folk komma till tals och sådär. Och att det är bra när den vanliga medien är så förljugen och så. Att
medan inte rasistmän.
Ditt fån. Förklara för mig varför du inte är en islamist. Och kom ihåg att du är gäst. Så visa lite jävla respekt och sitt inte och skratta åt mig. MVO, inte gästen. Du beter dig precis så som de svinen du kritiserar. Men det är bara du som inte förstår det. Vissa åsikter, då ska inte du få vara medborgare. Nej, men kör Luai. Du får en chans att prata lite. Föra punktlistan. Ditt jävla fån. Okej. Okay. Du ska försvinna ur Sverige om du tycker. Nej, ska du komma hit som invandrare och hitta på en massa ord?
Det är ganska makalöst.
Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, Henko är ju så dryg och oförskämd så det, man sitter bara och gapar, man tror knappt det är sant.
Nej, det är väldigt ovanligt att människor är så genomotäcka. Ja. Alltså han har inget förmildrande drag, han är bara en lurk, en bondtölp, en elak mobbare. Och jag fick känslan när jag lyssnade nu på detta att kan det vara så att han är ett före detta mobboffer som nu ger tillbaka mot allt och alla?
Inte alls omöjligt. Det finns ju olika tester och så som man har gjort, experiment man har gjort som pekar på att det skulle kunna finnas en sån psykologi. Stanford-experimentet är ju väldigt ifrågasatt om det var så det gick till att när fångarna blev fångvaktar så var de ännu mer elaka än den första omgången. Och så där, det, ja, men enligt min erfarenhet så jag var själv väldigt mobbad i skolan och de som var allra elakast var nog, kan jag ju säga nu i efterhand, de som var allra mest osäkra på sig själva och som liksom egentligen mådde sämst, som bara kunde må bra av att trycka ner någon annan.
Ja.
För de hade liksom ingenting inom sig att erbjuda omvärlden. Mm. De var liksom tomma inuti.
Och då ger de sig med fördel på sådana som de märker är raka motsatsen. Som har någonting inom sig. Som tycker att de själva är bra personer. Och som är vänliga och som försöker att föra ut någonting. Mm. Och det står de inte ut med. För det visar hur dåliga de själva är. Och därför så måste de skrika, slå och vara fruktansvärt oförskämda.
En annan intressant sak som liksom framkommer av det här korta klippet, det är ju att Henko sitter och svamlar om att ska du som invandrare tala om för mig, alltså jag, det han säger där låter lite rasistiskt i mina öron,
eller? Ja, men det är klockrent. Medan däremot, jag har ju lyssnat på hela samtalet med Martin Saxlind och han är ju lugn och liksom pratar vänligt hela tiden, och Naloai som då jobbar upp sig lite grann och ja, han säger ju själv att jag måste bli bättre på att debattera. Men jag rusar lite grann och liksom säger någonting i stil med att ja, så jag då som kommer att döda som jag skickas hem till hemmet, vill du skicka ut mig? Och då svarar säkert helt lugnt att nej, alltså menar, skulle vi komma till makten då får man ju inrätta någon myndighet som får liksom hitta de fallen. För det är klart att det finns några som kommer att få stanna. Och jag kan tänka mig att du skulle kunna vara en av dem. Mm. Så att egentligen så blir ju Loai ganska svarslös. Mm. Men han tar ju detta med gott mod.
Ja, absolut. Ja, nej, alltså det, vi länkar till båda de här klippen såklart, så kan ni själva lyssna och bilda en uppfattning. Men hur som helst så att ställa de här två intervjuerna bredvid varandra blir väldigt intressant, och det säger någonting om hur goda de goda egentligen är och hur onda och orimliga de onda kanske inte är.
Yeah.
Och så, även om vi inte på något sätt delar NMRs politiska uppfattningar, så är det ju åtminstone så kan ju Martin Saxlind uppenbarligen föra sig och uppföra sig som en människa, även om han inte håller med Loai eller håller med den han pratar med. Du och jag har också haft dueller med honom på Twitter och han brukar vara väldigt korrekt liksom, och ja.
Ja.
Försöka komma med sakargument. Ja. Och
det handlar ju om det här som ju vi faktiskt, den delen av NMRs program som vi håller med om, nämligen att återvandring måste till om vi ska rädda Sverige. Sen är det ju mer deras ideologi och deras syn på demokrati och yttrandefrihet och sånt som vi har problem med. Men det här samtalet handlar ju bara om återvandring.
Mm. Ja, och på den punkten så är väl, kan man väl säga att NMR och AFS är ungefär överens, eller?
Ja, det kan man. Ja.
Du, nu får vi knyta ihop denna säcken, våra babbelfior.
Det gör vi, och så önskar vi alla en väldigt trevlig helg, och så hörs ju vi igen på måndag när det är nyhetshelgen.
Det gör vi, och kom ihåg, har ni en slant över så stötta oss på Swish, PayPal eller Bankgiro. Det är ni som håller oss igång.
Så är det. Puss och kram.
Puss.